Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Då ska du vara välkommen till ännu en MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mårtensson. Det är podd nummer 156, Andreas. Det börjar bli en ansenlig mängd poddar som du har snackat oss igenom, eller hur?
Ja, det är ju så. Det tickar uppåt.
Du, vad gör du annars?
Jag har kommenterat Formel 2 i helgen igen.
Är inte det någonting som du har gjort en hel del här under sommaren?
Jo, förra helgen var likadant. Denna helgen var de på Hungaroring och där har jag faktiskt själv kört så att det var lite lättare. Den här gången, den här helgen, men vad det var förra helgen, för då var de på Paul Ricard. Och där är det mycket blött och rött. Man vet knappt var man är någonstans, men Hungaroring är enklare.
Den är svår, ja, Paul Ricard, sen de gjorde om den till, visst är det testbana för, är det Michelin eller är det F1 i stort som har den där som testbana? Vad är det?
Ja, bra fråga du. Ja,
men det är asfalterat, inte, men det är mycket, det är asfalterat så mycket som en parkering nästan, den banan, nu för tiden.
Jag tror att de kan göra, nu kommer jag inte ihåg exakt siffran, men jag tror det var 157 olika bansträckningar om de vill.
Wow, det är mycket.
Ja, det är mycket.
Du hörde att det var lite anknytning till motorcykel... till i alla fall till förr i tiden i motorcykelsport här. Det var någon av sönerna till en mycket känd förare som vann ett av racen i helgen, eller hur?
Exakt. Jack Doohan vann ett av hiten då som kördes under gårdagen. Sprintracet så vann han. Son alltså till Mick Doohan.
Du, är han påtänkt för, kommer han att avancera i klasserna, tror du?
Ja, du. Det är ju svårt att säga det. Det är ju extremt svårt att ta sig till Formel 1, vilket är nästa steg egentligen. Men vi får se. Han kommer inte ta sig dit nästa år. Så bra är han inte än så länge. Men vem vet, om han gör en pangsäsong nästa år så finns väl kanske möjligheten.
Mm. Du, jag har tagit rätt mycket paus från racingen. Jag läser lite grann såklart, tittar lite vad som händer resultatmässigt, men annars ganska mycket paus. Men det börjar dra ihop sig. Det är snart det andra halvan på vår säsong. Det är bara några dagar bort, eller vad har vi nu då? Vi har söndag kväll idag. Så det är... under veckan här så börjar det laddas upp igen.
Ja, det är faktiskt imorgon en racevecka. Bara en sån sak. Känns bra, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Det ska bli riktigt spännande att se. Och vi har lite ämnen, fast det har varit en del nyhetstorkar, och så vet jag att du har ett batteri med frågor som vi ska hinna snacka om, och sen är det också startnummer 56. Dessutom så ska vi titta lite grann på hur rookiesarna i klassen har tagit sig igenom första halvan av säsongen. Jag tror vi nästan får ihop en timme snack på det, Andreas.
Det borde vi få, va?
Nästintill åtminstone.
Ja, jag tror till och med att vi skulle kunna prata i 2 timmar om de här ämnena, men vi ska försöka hålla oss på en.
Ja. Men du, är det läge att sätta igång då?
Ja, jag tycker det. Så vi börjar med 56 där.
Mm, jag tycker det. Mm. Och på startnummer 56, så jag har bara en förare som poppar upp i mitt huvud. Jag vet inte om du har sökt upp något annat, men det är en japansk förare.
Mm. Jag har faktiskt två stycken som jag kommer att tänka på direkt med 56.
Är det så?
Ja, faktiskt. Den ena är helt självklar, för han har kört i MotoGP-klassen ganska många säsonger. Den andra är inte helt självklar för många. Hans ordinarie startnummer är en annan förare som man förknippar mer med, så att säga. Så att vi väntar med den föraren, utan vi tar den här föraren på det här startnumret istället. Men det var en liten cliffhanger där, och innan ni funderar hemma i stugorna där. Men ska vi börja med japanen då?
Ja, vi börjar med japanen. Där lär vi ju tänka på samma. Han åkte, det jag tänker på, då åkte han en grön motorcykel i alla fall.
Mm, det gjorde han. Det man kanske mest förknippar den gröna motorcykeln och den här japanska föraren med kanske är den här monsterkraschen på Mugello 2004.
Ja, det var ju precis i början på MotoGP-eran i alla fall. Det är ju samma före vi tänker på, Shinya Nakano här, eller hur?
Ja, stämmer.
Det är lika bra att droppa det namnet så att alla hänger med från starten. Men det var verkligen en monsterkrasch. Det var dåtidens snabbaste krasch, tror jag. Och det var ju ett däckrelaterat däckproblem där för honom. Visst var det så att däcket sprängdes där på rakan?
Ja, så var det. Däcket gick i bitar helt enkelt, och precis efter depåmuren, alltså på Mugello, så exploderade och han gick omkull och slog i muren lite grann, men inte speciellt allvarligt där, och kunde faktiskt sen köra racet. Detta var ju på träning.
Så det var alltså början på fyrtaktseran, men han var kanske mest känd då under tvåtaktseran och i 250, för det var där han hade de största framgångarna.
Ja, han blev ju tvåa i VM en säsong där, säsongen 2000. Och först och främst kan vi dra lite statistik från hans karriär då. Tre säsonger blev det i 250, innan det blev då en säsong efter den här säsongen 2000 då, när han blev tvåa i VM. 2001 så körde han alltså i 500. Säsongen till 2002, det var ju den säsongen när man körde både 500 och MotoGP, första MotoGP-säsongen helt enkelt. Där fick han inleda säsongen på en 500. Sista tre racen så fick han tillgång till Yamahas M1, det vill säga då fyrtaktsversionen. Och sen så blev han ju kvar i MotoGP-klassen ytterligare 6 år efter det. Först på Yamaha då, som sagt, med Tektra, Dangtin, och sen 3 år hos Kawasaki innan han gick över till Honda och körde 2 säsonger där.
Mm. Och kraschen där nämnde vi, det är ju faktiskt en av 2 eller kanske 3 stora saker som jag minns honom för. Och det, kraschen den ena här, och sen så när jag tänkte på Nakano här så tänkte jag också tillbaka just på 250-tiden där. Det var ju en extremt jämn säsongsavslutning där. Det måste ha varit runt 2000 prick någonstans.
Mm. År 2000 när han slogs med teamkompisen Oliver Jack om titeln, alltså i 250. Och du drog ju det här precis innan vi satte igång och spelade in precis hur det gick också, nästan exakt hur det gick till. Ska du inte dra det en gång till?
Nej, visst hade jag oväntat bra koll på det.
Ja, det hade du faktiskt.
Nej, men det var ju jag gillar ju designen på de cyklarna, så det var ju extra, de var så snygga de där Chesterfield-hojarna med grå, svart kulör och sen den här Chesterfield-loggan på sidorna. Så det var ju just säsongsavslutning på Phillip Island där mellan Schack och Nakano, och den som var först i mål skulle ju vinna titeln i alla fall, eftersom de ofta slog som topplaceringar, så handlar det om just var före sin teamkollega helt enkelt. Och utav på målrakan så kom de ju i princip jämsides, så jag minns det som att det var tusendelar som skilde dem över mållinjen. Tyvärr då, för Nakanos del, så var det ju fransmannen som tog titeln. Och visst var det några tusendelar bara som skilde dem?
Ja, det stämmer. Det skilde alltså 2 poäng inför säsongsavslutningen. Det var så det stod, så vi ser vad de hade för poäng där. Det var 252 mot 254, kan det ha stämt? Tror att det var på det sättet.
Men det som var fascinerande också var ju att de just var teamkollegor, och det där racet, det såg jag i sin helhet då. Det var verkligen så att man hade... Det var ingen som helst teamorder, utan de fightades verkligen om den här titeln, dels race-seger då blev det ju, men också om titeln då i 250 VM det året. Så att, det var otroligt. Finns otrolig final.
Det finns ju egentligen ingen mening med teamorder där när det handlar om det här, om mästerskapet, teamkompisarna emellan. Det var alltså 252 poäng för Nakano och 254 poäng för Oliver Jack när man går in i sista deltävlingen. Nakano tar pole position före just Jack som står tvåa på griden. Och sen hade de ju den här fighten under hela racet igenom och ungefär jämsides ut på start och mål, och till slut så skiljer det alltså 14 000 delar över mållinjen. Så han förlorade alltså det med 14 000 delar, eller 15 då kanske, mot Oliver Jack. Det är rätt nära titeln alltså. Det är väldigt, väldigt nära. Och den som blev trea både i racet och i mästerskapet var Dajiro Kato.
Och han tog ju titeln året efter, visst var det så?
Mm, det gjorde han. 2001 tog han ju 250-titeln innan han gick upp till 500 och MotoGP åt 2002. Dajiro Kato som sen omkom då året efter. Men 14 sekunder var han distanserad med Kato till Nakano och Jack.
Ja, nej, det var jag minns också att deras karriär tog de fortsatte jämte varandra, men sen sviker kanske mitt minne mig, men visst var det ändå så att Nakano var den som lyckades bäst. Åtminstone fick han en längre karriär i MotoGP än vad Jack fick.
Ja, exakt. Det blev ju som sagt kliv upp till 500 redan året efter. Tog en pallplats där. Det skulle bli en av två pallplatser. Nej, tre pallplatser som man lyckades ta då i 500 eller i MotoGP-klassen. Sen blev det inga fler.
Nej. Nej, och minnesvärd krasch där på kavvan. Jag tänker på en tredje grej kring Nakano också. Det var ju hans hjälmdesign. Och där vet jag faktiskt inte om han var först med den. Men det är ju flera japaner som har kört med liknande hjälmdesign. Och kan du mer om den, Andreas?
Nej, det kan jag faktiskt inte. Mer än om att det kanske är den mest kända hjälmdesignen. Åtminstone en av de fem mest kända hjälmdesignen som finns, skulle jag vilja säga. Den som Nakano körde med.
Och det handlar om det är ju att det är två stora ögon i fronten på den här Arai-hjälmen då.
Ja, exakt. Om det är någon mer som kan den historien så får ni gärna höra av er. Men jag vet inte om det var han som började med den eller inte. Men det är ju många som har fortsatt med att ha liknande i alla fall.
Mm. Och det var något speciellt med de här ögonen också. Det här är inte jag, som du märker, kollat upp inför podden här. Men jag vet också att det är flera japaner särskilt som har kört med den här designen. Jag hade också en endurance kompis som åkte med den här designen. Det var rätt kul, för det var lätt igenkännbart om man kastade en blick över axeln eller under armen någon gång under race och såg den här hjälmen. Då var det en av dem som jag umgicks mer med som använde den. Men den sticker ut, tycker jag. Den sticker ut, tycker jag. De där två ögonen i pannan.
Men verkligen.
En av de japaner som har åkt flest fabrikat kan vi konstatera också då. I och med att det var Yamaha först i stora klassen, sen Kawasaki, och sen så konstaterar vi även att han åker lite Honda också i slutet av sin MotoGP-karriär.
Ja, exakt. Två säsonger blev det för Konica Minolta en säsong och sen för Gresini. Innan han faktiskt tog klivet över till Superbike-VM och körde där en säsong 2009 tillsammans med Max Biaggi, innan han då annonserade att det var dags att avsluta karriären. Så var det med Nakano.
Det var en hel del där på Nakano. Men då är jag lite nyfiken på vem den andra föraren är. Där har jag mindre ledtrådar. Färre ledtrådar.
Nej, men den här föraren har ju faktiskt bara kört två MotoGP-race. Men med ganska bra resultat. 7 och 8 i dem. Eller 8 och 7 om man ska ta dem i kronologisk ordning. Och han gick rakt in i ett fabriksteam och körde två race säsongen 2012 med just startnummer 56.
Då trillar poletten ner för mig i alla fall.
Ja, mer kände han ju från Superbike-mästerskapen. Han faktiskt var i farten idag och tog en pallplats. Och vi pratar ju om Jonathan Rea.
Men du, vad intressant då, för där, han kör ju alltså inte med 56 i Superbike-VM, eller hur?
Nej, det gör han inte. Där kör han ju med 65, eller han har kört i 6 säsonger eller vad det är för någonting, men startar med 1.
Ja, Yep.
Men som sagt, det var ju Toprak som snodde den där plåten för honom inför den här säsongen, och han fick gå tillbaka till sitt vanliga nummer då, som är just 65. Men i MotoGP-klassen så är det ju mer Capirossi som är känd som 65 och har till och med sitt nummer pensionerat.
Mm. Men du, att Rea där fick chansen att åka Repsol Honda, det var ju på grund av att Casey Stoner gjorde illa sig den säsongen och var borta från ett par race, eller hur?
Ja, men exakt. Om inte jag minns helt fel så skadade sig Casey Stoner. Han var ju redan världsmästare vid det här laget då. Han vann ju säsongen 2011, så skulle han ju försöka upprepa det här 2012. Men jag får man gjorde en highsider på Indianapolis och skadade foten och bröt foten på något sätt. Han körde racet, men sen kom han väl på efter att han hade flugit hem att det där var ingen bra idé och hoppade över att de här nästkommande racen helt enkelt. Och då fick ju Rea chansen. Han körde ju för Tenkata Honda vid det här laget och fick alltså hoppa in i Repsol Honda de två racen.
Men du, 8 och 7, det är ju bra, det är ju riktigt bra resultat att komma in och göra mitt under säsong dessutom.
Ja, absolut.
Kommer så att han inte fick chansen att köra mer där då? Minns du hur snacket gick eller hur någon bakgrund kring att man inte gav Rea fler tillfällen att köra?
Ja, men som jag minns det i alla fall så var det att han ville ha en riktigt bra styrning om man skulle ta klivet över. Och vid det här laget egentligen så var det ju, det var ju ont om riktigt, riktigt bra styrningar. Det var ju egentligen bara Fabriks Yamaha och Fabriks Honda som var på paddeln och som levererade egentligen. Och sen fick de andra slåss om det som blev över när inte Lorenzo och Spies var det väl vid det här läget just 2012, eller då Stoner och Pedrosa levererade. För Ducke var ju inte speciellt vassa vid den här tidpunkten. Det var ju Rossi som körde för dem den säsongen 2012. Och som jag minns det helt enkelt så fanns det inga bra styrningar, och de lite sämre styrningarna ville inte Re ha, utan då ville han vara kvar i Superbike-VM istället för att vänta in rätt läge att kunna gå över till MotoGP-klassen på en bra styrning, och den dök aldrig upp, och nu är det ju för sent för sedan många år tillbaka.
Nej, han har ju fått en bra karriär istället i Superbike VM, men en imponerande lång rad med mästerskapstitlar om inte annat. Men det hade ju varit skoj att se honom fler tillfällen på just konkurrenskraftigt material. Hade han gjort de här inhoppen idag, då hade han ju haft en annan möjlighet kanske att hitta en styrning faktiskt med konkurrenskraftigt material.
Ja, men absolut, för det är ju betydligt fler styrningar på bra material, även fast fabriksteamen kanske är... Ja, dels är de ju fler än vad det var vid den här perioden. Dels är det fler märken som kan slåss om både segrar och mästerskap. Som sagt, vid det här läget så var det bara Honda och Yamaha egentligen som kunde slåss om titeln till slut. Nu är det ju Ducke där uppe givetvis, Aprilia också. Och ja, KTM har inte varit så jättevassa i år, men det finns ju mer att välja på. Plus att alla fabrikat egentligen har ju ett satellitteam med fabriksmaterial som också är en bra styrning att kunna komma in i klassen, vilket heller inte fanns på den här tiden, utan Tektra till exempel där Dovizioso och Crutchlow körde under den här säsongen 2012, de körde ju på fjolårsmaterial, det var ju fjolårsjammer där, och det var han inte speciellt sugen på helt enkelt att ta en sån styrning, vilket på ett sätt man kan förstå. På ett annat sätt så var det ju tråkigt att han inte kämpade sig igenom en säsong och visade vad han gick för att i sin tur kunna få en bättre styrning. Och man hade verkligen fått se vad det hade gått för i MotoGP-klassen, men det fick han inte.
Nej. Men du, det här tycker jag är intressant, för att eftersom det var två starter, vi behöver kanske inte tömma ut så mycket mer kring Rea och startnummer 56, för det där var ju verkligen, det har ju till undantagen att han använt det startnumret.
Ja.
Men det kan ju leda in oss på nästa segment här i podden, för att jag vet att du drog en hel del tittarfrågor, eller rättare sagt lyssnarfrågor, redan förra veckan när vi snackade, och där var ju en av frågorna som vi släppte och inte tog upp, det handlar just om namn på väg in i MotoGP och mer specifikt då Toprak Raskatlioglu som du sa där och nämnde ihop med Jonathan Rea här. De fightas ju om titeln återigen.
Ja, de gör ju det. Toprak 3-mästerskapet efter dagens race som gick på tjeckiska måste, ett riktigt bra race, andra hit som som var tätt och jämnt. Som, jag ska inte säga vem som vann, men det var mellan de tre som brukar vinna i alla fall i det där mästerskapet. Om ni inte har sett det får ni göra det. Men Toprak i alla fall, regerande världsmästare. Vi pratade ju om honom här bara för några poddar sedan när vi var inne på start nummer 54 var det väl?
Ja.
Som han brukar köra, men nu är det ju start nummer 1 på Toprak och frågan gäller helt enkelt, kommer vi få se Toprak i MotoGP? Ja, det var som vi sa då, vi får väl se helt enkelt. Man vet ju inte, han ligger ju lite ur synk med de andras kontrakt. Och ja. Jag tror det blir svårt alltså för Toprak. Om han står fast för det här som hans manager Sufoglu säger att han ska bara ha ett fabrikskontrakt. Det, ja, vi får se helt enkelt. Det är svårt.
Men läget var ju egentligen annars inför den här säsongen. Fanns det inte en öppning eller en möjlighet, tror du, om Sofoglu och Toprak hade jobbat för det, att hitta en styrning i till exempel RNF-teamet med Yamaha där?
Jag tror att det hade funnits en lösning där, ja. Det tror jag.
Ja. Och då är det lite synd. Det blir ju igen en verklig chanstagning eller risktagning och inte ta den möjligheten. Jag menar, vi har ju exempel på förare som har gjort tvärtom och hoppa på första bästa chans bara för att ändå visa upp sig i stora klassen och ändå lyckas ta sig vidare. Jag vet inte, det känns, det är som du säger där, det är lite så 50-50 möjlighet, chansrisk för Raskatlioglu att ta sig vidare till MotoGP. Men har han förarkvalitet nog då att klara sig om man skulle hitta en styrning och komma till stora klassen?
Han hade inte gjort bort sig givetvis i MotoGP-klassen. Det hade han inte gjort. Sen hur bra det hade gått, det är ju jättesvårt att säga på. Det var som vi sa i den podden för 3-4 poddar sedan där, att det finns ju argument både positivt och negativt beroende på hur han ska prestera. Så det vet man ju inte, men jag tror absolut att han hade ju inte gjort bort sig överhuvudtaget i MotoGP-klassen. Och det är ju någonting på något sätt som man vill se, likväl som man för 10 år sedan då, eller åtminstone 8 år sedan ville se Rea i MotoGP-klassen, så vill man ju se Toprak också konkurrera i MotoGP-klassen. Han har ju den här aggressiva, nästan hänsynslösa körningen i sig, och det hade ju varit intressant att se om man hade kunnat plocka med sig den körstilen in i MotoGP. Han hade ju rört om så det heter duga i den här grytan som är där.
Mm, absolut.
Och det absolut. Hade varit på något sätt, det hade varit kul att se. Sen hur bra det går, det är jättesvårt att säga. Det beror på maskinmaterial och det beror på hur han kan ställa om sin körning ifrån att ha kört de här standardhojarna relativt sett och superbike med chassi och de däcken till ett mer styvare chassi, styvare däck. Allting är lite mer precis. Förarna är lite bättre. Där är alla förare som Rea och Bautista minst. Det hade varit intressant att se helt enkelt.
Mm. Och det är inte säkert att Yamaha hade varit den bästa styrningen heller, det vet vi inte. Gällande det här att ställa om sig då, jag tänker på hur pass brutalt och på vilket sätt man ska köra respektive märke. Så han behöver ju egentligen inte stirra sig blind på en Yamaha-styrning heller, tycker jag.
Nej, det behöver inte göra. Hans kontrakt går ut med Yamaha efter nästa säsong. Då är han ju fri att förhandla med vem man vill. Men problemet är ju att alla håller på att förhandla sina kontrakt nu. Och oftast är det 2-årscykler. Och där blir ju problemet helt enkelt.
Mm, ja. Ja, tittar, lyssnar, frågor. Har du flera i batteriet sen förra veckan? Jag vet att vi lämnade en hel del.
Ja. När vi ändå är inne på Yamaha och Toprak här, så har vi fått en fråga: vad är Morbidellis problem? Varför kan inte han prestera bättre? Och det där är en fråga jag både funderat på och försökt få ett svar på. Men det är skrivet i stjärnorna lite, vill jag säga. För jag har egentligen ingen bra förklaring till varför han inte ens är i närheten av att prestera som Quartararo gör.
Nej, jag tycker det här är märkligt. Min enda egna tanke kring det här, det är ju att det just sitter i huvudet på honom någonting. Men Det är ju också märkligt för att han har haft både med- och motgång under sin karriär. Och han slutar ju faktiskt tvåa i mästerskapet. Säger jag rätt nu, 2019.
Mm, stämmer.
Då blev han alltså tvåa i största klassen, MotoGP. Och han har ju följt i Quartararos fotspår. Eller de har ju följts åt hos Yamaha. Inte i fotspår, utan de har ju kört med lik knande material får man ju säga ändå tidigare, och nu sitter de ju faktiskt på likvärdigt material den här säsongen, och då borde de vara jämnare resultatmässigt än vad Morbidelli då mäktar med i år. Det är faktiskt en gåta för mig också.
Ja, det är det faktiskt. Det enda man kan peka på det är väl att hans körstil inte riktigt passar med den cykeln som han sitter på, och kanske framförallt den här förändring av däck då som skedde för några år sedan, och speciellt bakdäck. För så som det ser ut när man ser han köra så får han inte riktigt med sig fästet ut ur svängarna på det sättet som Quartararo får. Det känns som att Quartararo har bättre förtroende för cykeln just ut i svängarna, men det kan vara en illusion. Men jag tycker att det ser ut på det sättet. Men som sagt, att det ska göra nästan en sekund per varv, det är ju... Det är som sagt lite av en gåta.
Men det, om det nu härrör sig till däcken, då är ju inte han den första föraren som har haft problem med omställning kring däck. Och Rossi är ju en sån förare som har lidit av det. Dovizioso tidigare. Så att det finns ju flera förare på riktigt hög nivå som har haft problem när man just har ändrat stommar eller blandningar eller sammansättning på däck, eller hur?
Ja, problemet i det här är ju att det gjorde man ju till säsongen 2020, och det var ju då han blev tvåa i VM. Så på något sätt så har han ju ändå kommit runt problemen. Då körde han ju med en fjolårscykel visserligen, och nu kör han ju på det senaste som ska vara anpassad efter de här däcken, och det verkar ju inte fungera i vilket fall som helst. Men vi har ju hört det med Quartararo, att han gnäller ju mer på toppfarten, medan Dovizioso klagar mer på fästet ut ur svängarna, och har ju till och med sagt det i intervjuer, att, nu pratar vi Dovizioso alltså, att Quartararo inte riktigt förstår att det inte är toppfarten som är problemet, utan problemet är fästet ut ur svängarna. Men på något sätt så klarar ju Quartararo att köra runt det problemet, och han står ju fast vid sitt beslut att hade jag haft mer toppfart så hade det gått ännu bättre. Medan Dovizioso tycker att fästet är det stora problemet, och tar man de signalerna så är det ju på något sätt att Dovizioso och eventuellt också då Morbidelli inte kan riktigt få ut max när det gäller ut i svängarna, utan de klagar mer på fästet ut i svängarna, medan Quartararo kan på något sätt köra runt det problemet.
Men kan det här leda så långt då som att Morbidelli blir av med sin styrning och till och med petas ut mot GP? Vad tänker du där, Andreas?
Ja, det där är ju jättesvårt. Jag står ju fast vid det jag har sagt de senaste poddarna, att han inte kommer bli det till nästkommande säsong. Jag tror att Yamaha kommer hedra hans kontrakt. Jag ser ingen anledning till att det skulle brytas. Även fast han har hans resultat inte är med honom, så tror jag inte att det kommer brytas på grund av det till nästkommande säsong. Men vad som händer efter det, för han kommer ju då i samma läge som Toprak, och frågan är ju vad de väljer efter nästa säsong då. Yamaha till exempel, när Morbidelli och Toprak båda ska ha nytt kontrakt, och som det ser ut nu lär det inte finnas jättemånga styrningar kvar, för de flesta kommer vara i tvåårscykler helt enkelt, så att det blir spännande att se det till nästkommande säsong i så fall.
Mm. Ja, intressant. Det känns som att vi inte riktigt har något svar på Morbidellis form åtminstone, utan det får tiden visa den här säsongen ut, eller möjligtvis att han får ett år till på sig och visa vad han kan igen.
Ja.
Du har fler lyssnarfrågor.
Ja, det har vi fått. En från William här som resonerar lite om de här fördelarna, eller concessions som det heter. Och hans fundering var om inte vi anser att det vore bra för sporten att låta de sämre märkena som det inte har gått så bra för få tillbaka sina fördelar. Till exempel om man inte tar någon pallplats på en säsong, till exempel, att man då ska få de här concessions igen. Hade inte det varit en bra idé, säger då William. Och precis så här är det ju.
Ja, men det vill jag också till och med jag drar mig till minnes att det har ju funnits några år nu de här fördelarna, och det handlar ju om att märken, man vill ju utjämna och underlätta för fabrikat att ta sig in i mästerskapet, och då har man ju gjort det här systemet med fördelar eller concession points där man då, om man inte tar pallplatser, så får man fördelar till nästkommande säsong. Och det har väl varit med sedan man införde den här regeln, Andreas, eller hur?
Ja, precis så har det varit.
Och då gäller det från året, ja, om man inte tar en pallplats på en hel säsong, då får man plötsligt fördelar. Och då, vilka fördelar handlar det om?
Ja, ska vi dra det här från början kanske? Vad är det för någonting? Jo, men det har ju du sagt här, att det är alltså fördelar för fabrikat som det går lite sämre för eller som är nya i MotoGP, som då ska kunna komma i fatt helt enkelt och kunna konkurrera på bättre villkor och inte vara hopplöst långt efter. Och vad är det då som gäller? Jo, det är, om vi först tar poängsystemet då. Kommer man etta, det vill säga vinner man ett race, då får man 3 poäng. Kommer man 2 så får man 2 poäng. Och kommer man 3 så får man 1 poäng. Och så står det här då. Om ett fabrikat når 6 poäng, då händer de här följande sakerna då. Att man får inte då testa unlimited, alltså obegränsat. Utan man får bara testa på de testdagarna som gäller enligt reglementet. Nu har jag inte dem i huvudet riktigt vad det kommer vara till nästkommande säsong. Men det kommer ju bara vara en testdag till exempel efter Valencia. Sen tror jag faktiskt bara det är 2 testdagar till utöver dem. Men jag låter det vara osagt för jag kan inte 100% i huvudet. Testförarna får inte testa på vilken bana de vill. Och detta gäller säsongen efter. Det gäller alltså inte den tidpunkten. Som Aprilia har ju blivit av med sina concessions i år. Det gäller alltså inte under den här säsongen, utan det gäller från och med nästa säsong. Och sen har vi det här med motorer. Att har man concessions så får man alltså använda 9 motorer. Har man inte concessions så är det 7 motorer som gäller. Och det gäller ju också från och med nästkommande säsong i Aprilias del här då.
Bara för att förtydliga då. För Aprilias del nästa år, då blir de av med sina fördelar. Det vet vi sen Aleix Espargarós resultat här med pallplatser och seger, och även Vinales på pallen senast. Så att, men då blir man av med de här motorerna redan till nästa säsong, är det så? Mm. Så att man har lika många som de övriga fabrikaten.
Stämmer. I år får man ha 9 motorer. Från och med nästa säsong så är det ordinarie reglementet med 7 motorer. Sen har det kommit ett litet undantag på det också, beroende på hur många deltävlingar som är till exempel. Då. Och det har ju kommit fram till att på 19 och 20 racet för denna säsongen kommer man alltså få ta en ytterligare motor, en 8 eller en 10 motor då. Och sen får man ju heller inte utveckla motorn under säsongen. Det får man ju göra om man har concessions. Då får man ju komma med en ny motorkonfiguration under året. Samma sak där. Blir man av med fördelarna så gäller det från och med nästa säsong. Och sen även en regel med wildcards då. Som concessions team, alltså med hjälp av de här fördelarna, så har man alltså 6 stycken wildcard per säsong som fabrikatet då får ha. Och har man inte concessions, då är det alltså 3 stycken som gäller istället.
Du, det är ju det här systemet i alla fall, när det infördes så möjliggjorde det. Jag tycker det är en riktigt bra regel det här, för det möjliggör ju för nya fabrikat att ta sig in. Och vi har ju 2 lysande exempel med Aprilia och KTM då, som har tagit sig in och konkurrerar och tar segrar och pallplatser och också har blivit av med sina fördelar. Men vänder man på steken här, så jag tittar samtidigt här på årets resultat och konstaterar att Honda är ju snubblande nära att få sådana här fördelar eller kunna dra nytta av sådana här fördelar, men lyckas inte riktigt med det, eller hur man nu ska uttrycka det då. De
Nej.
De har en pallplats.
Ja, de har ju det. Och tar man alltså inga sådana här concession points under ett helt år, det vill säga man blir inte etta, tvåa eller trea i något race, då får man alltså de här concessions till året efter. Och alla fabrikat har ju tagit pallplatser i år. Och för Hondas del så är det ju en tredje plats i premiären i Qatar som Pol Espargaró tog. Det är ju den enda pallplatsen, så att det kommer inte bli någon fördel för Honda. Och det hade ju känts lite konstigt om jag ska vara helt ärlig. Men de är ju snubblande nära nu, för de, ja, ligger de till och med sist i märkesmässigt, jag skulle tro det.
Ja, nej, det är jättemärkligt med tanke på det du sa nyss också då, att för några år sedan då var det Honda och Yamaha. Det var de cyklarna man ville sitta på.
Ja, men exakt. Och sen de här, om man då har concessions, alltså de här fördelarna, så drar man ju med sig de här poängen i två år, alltså två år kan man säga.
Så från det tillfället, hur tänker du nu då? Från det, eller
från det datumet för... helt enkelt, då blir man av med dem sen.
Ja.
Det vill säga att Aleix Espargarós tredje plats förra året räknades ju med i de poängen tills i år då. Nu har han ju uppnått dem med råge, men det var ju ett tillfälle här tidigare under säsongen när de kom upp i 6 poäng, och det var alltså tillsammans med den poängen som han tog med sin tredje plats på Silverstone.
Ja.
Men det är 2 kalenderår sen så nollas det där helt enkelt. De poängen man tog då, de nollas om man då inte uppnått de här 6 poängen under den perioden. Så har man concessions så kan man ju ta ströpallplatser utan att bli av med sina fördelar. Men så fort man uppnår alltså 6 poäng, då ryker de.
Vad säger du själv om den här, om det här delen i reglementet då, just för med fördelarna? Är du för eller emot att det finns?
Nej, jag är verkligen för. Det här har ju gjort att nya tillverkare vågar sig in i klassen till att börja med, och sen även utjämnat i och med att man får obegränsat med testning, och det är ju givetvis viktigt för att närma sig toppen.
Kan det öppna upp för att det blir några fabrikat som vågar sig in i mästerskapet nu när dessutom Suzuki drar sig ur till nästkommande säsong? Det skedde ju ganska abrupt och hastigt för alla inblandade för övrigt. Man drar sig ur MotoGP, man drar sig ur fabrikssatsning i Endurance VM där man har varit dominant, får man väl säga.
Ja, exakt. Och precis i början av en ny cykel när man har signerat ett 5-årskontrakt och man dras ut efter ett halvår egentligen. Det är mycket, mycket märkliga beslut som är tagna hos Suzuki. Men de två märkena som man tänker på, och det har vi också fått en fråga om, varför Kawasaki och BMW inte är med. Och jag tror det är av samma anledning som Suzuki nu lämnar. Det vill säga att man vill lägga fokus på annat och marknadsmässiga grunder helt enkelt, skulle jag gissa på. Och jag tror att
båda de fabrikaten har ju satsningar i Superbike VM, och Kawasaki kanske mest då med Jonathan Rea.
Ja, men exakt. Och med framgång där till en bråkdel av pengen. Alltså jag vet inte exakt vad de lägger i Superbike VM, men jag ska tänka mig att det är kanske en tiondel mot vad det kostar i MotoGP ungefär. Skulle jag gissa. MotoGP-team alltså mellan 50 till 70 miljoner euro per säsong. Och det är ytterst tveksamt om Superbike-VM-team kommer upp i det.
Nej. Men du, jag vill minnas också när vi snackar lyssnarfrågor här. Visst, och det kan vi också koppla ihop det här med fabrikat och vad man kör. Visst var det någon lyssnare som hade en fundering kring RNF-teamet också?
Ja, men exakt. Varför RNF-teamet har valt att gå över till Aprilia? Det tycker jag är en intressant fråga faktiskt. Varför de helt enkelt har, efter 3 säsonger då, om man säger Petronas i 2 säsonger och sen RNF då, som har kört som satellit Yamaha, nu helt plötsligt, hos vissa åtminstone, går över till Aprilia till nästkommande säsong. Har du några funderingar?
Ja, det som dyker upp i mitt huvud är ju det med VR46-teamet som i år och nästa år kör Ducati. Och Visst, eller förlåt, jag vet inte förresten hur länge deras kontrakt räcker. Är det nästa år också med Ducati?
Ja, det
säger jag rätt där?
Ja, det stämmer.
Ja, men där finns det ju en tydlig koppling med Valentino Rossi och Yamaha. Och då är frågan om inte det är mer sannolikt att det blir Yamaha där så småningom för det teamet. Och då att man hellre förekommer, låter sig förekommas hos RNF och kliver över till Aprilia. Och för övrigt då så gör ju Aprilia sin bästa säsong någonsin just nu. Så att det finns ju... Det finns ju anledning, om man nu känner oro, att Yamaha ska gå till Rossi istället för till RNF-teamet, och att man hellre väljer att skifta fokus och fabrikat i tid helt enkelt. Vad säger du?
Nej, men jag håller med om det. Jag tror också att det beror lite på hur Yamaha har, det är svårt att säga behandlat, men vad vi har sett utifrån åtminstone, så har det ju varit egentligen att Yamaha har tagit sitt satellitteam TechTry många år, och det sa ju TechTry själva att en av anledningarna till att de bytte ifrån just Yamaha till KTM var just att det blev mer som ett kundteam. Det vill säga att de köpte hojarna, de köpte reservdelarna och sen var det inte mer med det egentligen, utan det blev som en intäktskälla för Yamaha istället för som Ducati arbetat i många år, att det blir liksom som ett utvecklingsteam. De sitter på samma, så långt det går åtminstone, samma material som fabriksteamet och kan helt enkelt hjälpa fabriksteamet på ett helt annat sätt än vad man kan göra med fjolårsmaterial. Och nu har ju RNF-teamet i år en fabrikscykel med Dovizioso och binder då med en fjolårs-Yamaha. Och det kanske är Yamahas egna fel lite grann att man inte satsar mer själva på det satellitteamet man har. Det tror jag är en del av det. Att de känner sig kanske som ett kundteam, om man nu får säga så. En annan del tror jag, precis som du säger där och inne på, just med Rossis del. Nu är det inte alls säkert att Rossi kommer gå över till Yamaha, det vet vi inte. Men han kör ju Ducati nu, eller rättare sagt hans team kör Ducati. Det kontraktet går ut efter nästa år. Det finns tydliga kopplingar mellan Yamaha och Valentino Rossi. Jag tänker på hans Moto 2-team till exempel. Han har ju två stycken Moto 2-team, varav det ena samarbetar väldigt nära med Yamaha. Och det låter ju inte helt otroligt att hans team i MotoGP också ska köra Yamaha-cyklar. Sen om det kommer ske då till 2024 eller när det kommer ske, det vet man inte. Men bara den risken av som RNF skulle befunnit sig till nästkommande säsong, att Rossi kanske vill ha Yamaha, då står de helt enkelt utan. Och det här tillfället att hoppa på Aprilia med deras resultat och så vidare lät nog lite för bra egentligen för att tacka nej.
Tror du att RNF-teamet får mer möjlighet att påverka vilka förare de har hos sig då när man väljer Aprilia, eller kommer det vara Aprilia som pekar och berättar att de här förarna vill vi se hos er?
Nej, det tror jag inte, för det är ju fortfarande så att RNF-teamet med Aprilia till nästkommande säsong kommer köra på fjolårsmaterial. De kommer inte köra på det absolut senaste, inte så som de har kommunicerat än så länge i alla fall, utan det kommer vara den senaste specifikationen, det vill säga den som de kör med i Valencia i princip då i fabriksteamet Vinales och Espargaro, som kommer rullas över till RNF-teamet. Och vi får väl se där, jag vet inte om det har med resurser att göra eller vilken del av resurser, om det är helt enkelt för mycket att producera så många nya motorcyklar eller om de har pengar att göra, jag vet inte riktigt, men vi får se om det kommer ändras. Jag är inte förvånad faktiskt om det skulle ändrats till det väl drar igång till nästa år, att de får till slut en full fabrik, om man får säga så, av senaste specifikationen.
Nej, för det verkar ju så, ska man konkurrera på allvar då och dessutom av med fördelarna, så verkar ju det vara vägen att gå, att ha ett team till med minst en fabriks senaste fabriksspecifikationer på. Så kan man ju inte säga att det är 100% eller att man måste ha det, för att Suzuki har ju ändå klarat sig bra med enbart två cyklar, men det verkar ändå vara den vägen att ha fler än två som man kan förlita sig på när det gäller att samla in data och annat.
Ja, och sen vi går tillbaka till det, men vi går tillbaka till det första du sa där, om de kommer få bestämma vilka förare de kommer att ha, och där tror jag de kommer att ha en ganska god kommunikation, och RNF tror jag kommer få bestämma rätt mycket själva också faktiskt vilka förare. Det ska bli spännande att se vilka de väljer, om det som ryktats då att Miguel Oliveira är påtänkt för den styrningen, kanske då tillsammans med Raul Fernandez. Just om Oliveira ryktades om att han gick inte till Gesine just för att det bara skulle vara en ettårsdeal där, och det har ju, det pratade vi om i förra veckans podd där med Alex Marquez, att han har bara en ettårsdeal på grund av att Gresini bara har ett år på kontraktet kvar med Ducati, och att det var därför som inte Oliveira hoppade på det där, utan han vill ha 2 år, och det lär han i så fall kunna få hos RNF. Tillbaka till det du sa, att man kanske behöver fler än 2 hojar, gick rätt bra för Quartararo förra året. Och det verkar ju gå rätt bra i år också.
Ja, nej, det är sant. Det är sant. Men jag hänger ju ändå kvar vid det där. Jag vet att där är vi lite olika i vad vi tycker. Men visst vill en tillverkare ha en världsmästare, och det är värt hur mycket som helst. Jag tänker då på Marquez och Honda och Quartararo och med Yamaha. Men ja, jag vill ändå komma tillbaka till det där med bredden. Att det måste ju vara bra som tillverkare och kunna förlita sig på mer än en chaufför.
Du är mycket för det här med breddsport.
Eller hur?
Ja, det är mycket. Det är konstigt. Du tänker på det kollektiva. Jag tänker på spetsen, och det har ju funkat i många år för Marquez till exempel. Ja. Och även för Yamaha och Quartararo har funkat. Men det är klart man blir sårbar. Det märks man ju absolut tydligt nu när Marquez är borta och Honda inte är någonstans. Men ja, vi får väl se det. Men det känns som att de kan leva med det efter titlar 13, 14, ja, visst, 16, visst 17, 18, 19.
Ja, vi får se vad de tar för väg då med RNF och hur vilka förare och resultat som kommer ska.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okej, Andreas, sista punkten för den här podden, det handlar om nykomlingarna i klassen, och det är hela 5 till antalet. Det är Besecki, det är Gian Antonio, Darren Binder, Remy Gardner och Raul Fernandez som du nyss nämnde där. Och ja, poängmässigt så är det ju en förare som sticker ut där, det är ju Marco Besecki. Vi kanske ska börja med honom.
Absolut. 55 poäng har han kört ihop.
Ja, 11 race in på säsongen. Ganska lätt matematik. 11:ans tabell. 5,5 poäng i snitt per race, alltså på Besecki. Han ligger 14:e i sammandraget. En plats före teamkollegan Luca Marini. Det är lite förvånande för mig faktiskt.
Det kan ses lite förvånande skulle jag säga i en första anblick. Men är det förvånande?
Tänker du på det här med att de har olika maskinmaterial eller?
Jag tänker så. Just i den skillnaden åtminstone. Att Besecki kör alltså på GP21-cykeln. Marini kör den nya cykeln. Och jag tycker vi har sett här i början av säsongen där GP22-cykeln har haft lite problem och varit lite svårare att ställa in. Medans 21-cykeln från förra året, det var mycket plug and play där bara.
Mm. Jo, det stämmer ju. Men trots det då, så ska det köras och kan vara med säck, alltså femma på Mugello och tvåa senast på Assen bakom Bagnaia. Det är ju två riktigt bra resultat i alla fall av de här 11 racen som har körts i år.
Mm. Verkligen bra resultat, och det är ju där han har skrapat ihop merparten av de här poängen. 55 alltså till antalet, han tog alltså 20 senast på Assen. Och sen med sin femte plats så blev det ju ytterligare 11 poäng då.
Mm. Man är rejält före poängmässigt då, om man jämför med nästa rookie i sammandraget. Det är Fabio Di Giannantonio. Han har kört in 18 poäng och han har en åttonde plats som bästa race-resultat. Sachsenring, det är hans bästa resultat. Däremot har ju han kvalat bra några gånger. Riktigt bra.
Mm, det har han gjort. Pole position bland annat i Mugello.
Mm. Men ändå 18 poäng då jämfört med 55, och där det är också, de borde ju sitta på likvärdigt material ändå.
Ja, det gör de ju. Och han har inte riktigt kommit upp i den nivån som Besecchi har gjort då, de här toppresultaten. I övrigt så gör han ju en bra säsong, Di Giannantonio. Ska komma ihåg att Di Giannantonio var ju inte topp 3 i mästerskapet i Moto 2 förra säsongen, utan var ju lite längre ner där, och ändå som sagt tvåa då utav rookiesarna här. Ska vi dra alla rookiesarna, vad de har för poäng först och främst, så kan vi kanske jämföra dem efter det.
Mm. 55 poäng då på Besecchi, 18 poäng på Di Giannantonio, 10 poäng på Darren Binder, 9 poäng på Remy Gardner, och sen Raul Fernandez, han har kört in 5 poäng så långt.
Mm. Och förra året då, om man jämför med Moto 2, så var det alltså Gardner som vann mästerskapet före just Fernandez, och på en tredje plats då Marco Besecchi.
Mm. Så det deras resultat i år, eller rättare sagt, det speglar ju inte det de gjorde i Moto 2, utan då skulle man ju ha sett en annan ordning. Men då ska vi också klart för oss att de sitter på olika maskinmaterial här. Och det är ju Gardner och Fernandez som åker KTM, och KTM har ju haft ganska stora problem under året här med framförallt i Tektroa-teamet.
Det har de haft, och de två förarna då utav rookiesarna som har gjort mest resultat är just de två förarna som kör på Ducati. Och däremellan sen, från Ducati-förarna till KTM-förarna, så har vi då Yamaha med Darren Binder.
Ja, och Binder gjorde ju bra ifrån sig, framförallt i regnet i Indonesien. Där var ju han urstark, slutat 10 redan i sitt andra race. Och det är ju hans bästa resultat också för säsongen.
Mm. Har det varit intressant att se lite fler regnrace och se vad han kan prestera?
Ja, faktiskt. Det hade varit väldigt bra. För annars är ju han, jag skulle ju nästan säga att han riskerar att tappa sin plats i MotoGP inför nästa år.
Jo, men det gör han. Han hänger ju på gärdsgården givetvis med Dovizioso som har redan meddelat att han ska lämna den här klassen. Så att det ser väl ut som att de två RNF-förarna är de som drar de kortaste stråna inför nästkommande säsong, och att Darren Binder då kanske går ner till Moto2-klassen. Men som sagt, ingenting är skrivet än så länge, så vi får väl se vad som kommer inträffa.
Men det resultaten och poängmässigt här så speglar inte det nivån på förarna riktigt. Och det skulle vara intressant att se Gardner och Fernandez på annat material, eller att KTM rycker upp sig ett snäpp till nästa säsong för att visa deras riktiga kapacitet i stora klassen.
Ja, så skulle jag vilja säga. Att Fernandez och Gardner har 14 poäng tillsammans, medan Besecchi har 55 poäng själv. Det speglar inte riktigt deras kapacitet som förare, skulle jag säga. Jag skulle säga att både Fernandez och Gardner är snabbare och en bättre, mer komplett förare än vad Besecchi är. Sen har vi sett det vid några tillfällen att förare som, ja, men jag tänker på Casey Stoner till exempel, som inte har någon titel i varken 125 eller Moto 3 eller Moto 2, eller nu kör han inte på den tiden, men 125 eller 250 innan han tog klivet upp då till MotoGP. Men sen när han väl kommer till MotoGP så nästan passade honom på ett helt annat sätt och bättre sätt. Och det kan mycket väl vara så för Marco Bezzecchi också, men han har ju lyfts lite till skyarna här med tanke på två bra resultat egentligen. Och då tänker jag just på Italien när han startade tvåa och sen i Nederländerna startade fyra och blev tvåa. Två bra resultat, och senast gjorde han ju en jättebra passen givetvis på en så kallad förarbana och sådär. Men det ska bli intressant att se om man kan hänga i det där nu efter sommaruppehållet, för det är ju det lite det handlar om. Ett resultat är ju bra att göra, men det gör ju ingen säsong.
Nej, men det är just Silverstone är också en förarbana på ett sätt. Den brukar utjämna skillnader mellan motorcyklarna väldigt bra, och kan vara bra fortsättning på säsongen för Bezzecchi och bygga vidare på det som han uppnått här precis i slutet på första delen av året, eller hur?
Ja, men absolut. Det ska bli väldigt, väldigt spännande. Jag jämförde Bezzecchi också med förra året. Bezzecchi har alltså kört ihop 55 poäng på 9 deltävlingar. Förra året
På 11
deltävlingar, förlåt. 11 deltävlingar. 55 poäng. Förra året så var det Martin som var bäst utav rookiesarna med 64 poäng.
Och var det efter 11 deltävlingar då också?
Det var också efter 11 deltävlingar. Då ska vi komma ihåg att Martin var borta i 4 deltävlingar där han nollade när han var skadad efter sin krasch på Portimao. Bara som jämförelse.
Så klart starkare resultaten då på Martin då, trots eller ja, det blir ju det. Han starkare förare helt enkelt.
Ja, i år också har han bara kört ihop 70 poäng efter sina misstag som han har gjort då. Så att någonting att ändå att jämföra Bezzeckis fart med, och som sagt, det ska bli spännande att se om man kan hålla i den här farten Marco Bezzecchi, för han har ju riktigt varit på hugget här i slutet av den säsongen som är igång just nu.
Men det blir ändå svårt att jämföra dem jämt med Bezzecchi och Martin här. Som Martin satt ju ändå på Pramac-teamet som ändå är lite högre rankat team under fjolåret. Men det kanske ändå går att göra den där jämförelsen som du är inne på med poängen.
Ja, men jämför med Bastianini då. Han var också rookie under förra säsongen. Han hade kört ihop 31 poäng.
Ja.
Jämfört då med 55, så han var ju betydligt längre efter, men Bastianini fick ju sitt genombrott någonstans runt hemmaracen skulle jag vilja säga förra säsongen, alltså runt San Marino där, när han gjorde riktigt bra resultat båda de gångerna där vi var där och körde.
Mm. Japp.
Och nu som men, sagt med 3 segrar i år.
Ja, men klassen då på årets rookies generellt, vad blir ditt slutliga omdöme på de här 5 förarna? Svårt att säga. Det är svårt att dra med över en kam.
Ja, klart. Men det ska bli väldigt spännande att se om Bezzecchi kan hålla uppe det här. För kan han göra det, då är det imponerande skulle jag vilja säga. Om man kan hålla uppe de här resultaten, speciellt i senaste andra platsen. Om man kan ta ytterligare någon pallplats den här säsongen. Det ska bli intressant att se. Vi får se helt enkelt vad de där bakom sen kan prestera. Darren Binder eller Didier Antonio först då med 18 poäng. En ganska förväntad säsong ändå. Han slåss om de här sista poängplatsen med 8:e plats som bästa resultat på Sachsenring. Och sen är det runt 10:e och strax utanför poängen egentligen för hans del. Binder som tog merparten av hans poäng just det här regnracet i Indonesien helt enkelt. Och sen de andra två rookiesarna då med Fernandes och Gardner som inte kommer till sin rätt egentligen den här säsongen, utan en nästan på förlorad säsong om man ska jämföra dem med de andra tre rookiesarna.
Mm. Vad kan vi tänka oss att se Gardner och Fernandes nästa år? Du var inne på det, möjligtvis RNF-teamet för Fernandes, men vad ryktas det kring Gardner då?
Nej, det ryktas att han kommer vara kvar i Tektra-teamet och att Paul Espargaro då ska ansluta dit, och då får han ju ett riktigt riktmärke så att säga då. Det har han ju givetvis i Raul Fernandes också, men Fernandes körde ju inte i det teamet förra säsongen, så det är svårt ändå. Paul Espargaro är mer en etablerad MotoGP-förare än vad Raul Fernandes är, fast Fernandes och Gardner hade världens kamp i Moto2 förra säsongen, så att det blir ju mer en sån inbördeskamp för Gardner under nästa säsong. För Fernandez, om han skulle gå till RNF-teamet och Aprilia, det hade ju varit intressant. För då kanske han kommer till sin rätt med tanke på hur Aprilia-cykeln i år har presterat. Och Aprilian och KTM, det känns ändå som att de ligger ganska nära varandra i hur man behöver köra de två cyklarna. Bara att Aprilian är lite bättre på allting just nu. Så det hade varit väldigt intressant att se. För Fernandez är ju en, i mina ögon i alla fall, en rätt backning, rätt material, så kan han bli världsmästare. Den kapaciteten ser jag hos Raul Fernandez, men som sagt inte i Tectroa-teamet.
Men du, det är ju lika mycket som det finns många bra motorcyklar just nu, att det är jämnt. Vi var inne på det här med fördelar och man försöker utjämna skillnader mellan fabrikaten, så märker man ju också när man pratar förare så här, och det tänker jag även på när vi pratade Toprak eller Superbike VM-förare, för att komma till toppen eller för att ens komma in på en bra styrning i MotoGP, det är många saker som ska stå rätt när det kommer till kontraktskrivande, och sen ska man dessutom lyckas både sin första och framförallt sin andra säsong i stora klassen för att det ska räcka hela vägen. Det är ett väldigt litet nålsöga det handlar om.
Verkligen, och sen så dessutom då till nästkommande säsong försvinner två styrningar, och det är ju inte saken lättare för förarna att hitta bra styrning.
Nej, och det är ingen av dem i mästerskapet som kan vila på gamla resultat. Det märker ni ju när vi pratar Morbidelli också då, som sagt var tvåa i mästerskapet 2019. Men det här...
2020, vi får ju veta lite.
Ja, 2020, stämmer. Men vi får ju veta lite mer om hur det går för rookiesarna här i andra halvan av året. Och det är ju bara några dagar bort till det är dags för presskonferens och första träning på Silverstone.
Vad tror du själv om rookiesarna då? Du har inte sagt
Nej, du är ju så... du är vår expert, Andreas. Det får ju leva med det. Ja. Nej, men jag tror att... jag ligger inte så långt borta här från det du säger. Besäcke, det är klart att han sticker ut resultatmässigt. Men det kanske framförallt Fernandez hade gjort också på en annan styrning. Men de andra här... Ja, jag vet inte, med Gardner här. Han var ju ändå... Jag tyckte vi såg en klassskillnad på Gardner och Fernandez under förra året i Moto 2, där Fernandez var den som var snabbare egentligen, men där Gardner ändå lyckades knyta ihop säsongen på ett bättre sätt. Fernandez, jag är inne på samma linje som du där. Han kan gå långt med rätt maskinmaterial. Besecki har ju lite att bevisa här andra halvan av året. Jag vet inte om du var inne på, vad skulle du säga nu här med
förra årets resultat bara, med just de tre. Jag sa ju att Gardner vann ju mästerskapet före Fernandez och Besecki på en tredje plats. Vi pratade alltså Moto 2 förra säsongen 2021. Gardner vann alltså över Fernandez med 4 poäng till slut, men ner till Besecki på en tredje plats så var det alltså 97 poäng ifrån Gardner. 97 poäng. Så Gardner och Fernandez var ju helt överlägsna i Moto 2 förra säsongen. Det var ju de två förarna det handlade om. De körde visserligen i samma team och hade fått till det där helt enkelt med inställningen. Men vi ska komma ihåg att Moto 2 är en enhetsklass. Förutom chassierna då. Men det är ju Kalex på samtliga i täten. Så att ja, de har någonting utöver det vanliga skulle jag säga. De två och precis som du är inne på, kanske framförallt Fernandez.
Mm. Men Besecki då får vi kanske härleda hans resultat i år till att han har ett bra paket som han kör i. Sen kan det mycket väl vara som du var inne på där, att han blommar ut och att det just passar honom bättre att köra en större motorcykel.
Ja, och jag gick ju tillbaka även till Casey Stoner, eller ända till Casey Stoner för att jämföra, men det räcker ju med att gå till Quartararo till exempel och dra den parallellen där en förare, visst han har en seger, det har Besecki också i Moto 2, men inte så mycket mer än så. Och sen blomma ut och bli världsmästare bara ett år senare.
Mm. Ja, svår sport att slå sig fram i, och framförallt då ända upp till toppen såklart. Men vi får ju lite mer kvitto på hur fortsättningen av året går, och förhoppningen är ju att hinna med ytterligare en podd här innan det blir dags att dra igång höstdelen och andra halvan av MotoGP-säsongen 2022. Du, känner att vi har tömt ut dagens ämnen, Andreas?
Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Och så får vi göra en podd till här då innan det är dags för Silverstone, för vi har ju inte snackat så mycket om just den racehelgen som kommer här. Om bara 5 dagar är vi igång alltså med FP1. Mm. Så det får vi snacka upp. Det finns, jag hoppas att det kommer lite nyheter här under veckan. Hur går det för Bagnaia egentligen med sin fyllekörning?
Ja, gick bra under World Ducati Week åtminstone, ja. För där vann han ju det interna racet, men det har varit fortsatt väldigt tyst, eller hur?
Ja, det har det varit. Kommer det komma några mer kontraktskriven här i veckan? Det är väl, skulle jag säga, ganska mycket som tyder på det, att någonting kommer åtminstone. Så jag tycker vi gör en podd till här innan det drar igång. Mm.
Ja, det låter som en bra idé, och då kan vi ju ta och avsluta den här podden nummer 156 i ordningen alltså, och önska en, nej, jag ska inte önska någonting, utan jag ska säga, jag önskar en bra vecka med massa nyheter, så att vi har lite köttigt att komma med här inför andra halvan.
Jag tänkte du skulle säga, nu önskar vi en god vit jul. Men det är en bit dit.
Ja, det är en bit dit. Det är ungefär halva säsongen, eller halvåret kvar, eller hur?
Ja. Tack till alla som stöttar oss i den här podden, och så hörs vi om några dagar igen.
Hej så länge!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.